Når vi nu skal be til Gud, skal vi ta med oss noen som særlig har bedt om vår forbønn. Det er en emissær som har vært utsatt for en ulykke, og nå ligger praktisk talt lam efter denne ulykken. Og her er også kommet en seddel. Vil dere be om at Gud må ordne opp i et forhold som vi ikke makter selv? Ja, kjære Gud, vi er nok mange som kan føle det. Vi har saker som vi ikke makter selv. Og det er så godt for oss å få komme til deg med alt sammen. Vi ber for disse som spesielt har villet at vi sammen skulle legge deres problemer frem for deg. Og vi ber deg også, Herre, for denne broder som har vært utsatt for en ulykke. Vi ber deg i denne stund sammen, du evige Gud, allmakts Gud, at du må gripe inn og legge din hånd på ham og reise ham frisk opp igjen, om det kan forherlige Jesu navn. Vi ber i tillit til dine løfter. Og så ber vi fremdeles om ditt nærvær ved din gode hellige ånd, når vi nu skal lytte til ditt ord, at vi må ha åpne hjerter, og at du må gjøre det stille inne i oss, og stille omkring oss, Herre, så intet måtte forstyrre inntrykket ifra ditt ord og din ånd. Amen. Da vi nu skal lese søndagsteksten, så vil jeg be forsamlingen bli sittende. Vi leser evangeliet for fjerde søndag etter pinse. Vi leser det hos Lukas i kapittel 15. Og alle toldere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da talte han denne lignelse til dem. «Hvilket menneske blant eder som har 100 får og mister ett av dem, forlater ikke de 99 i ørkenen og går efter det han har mistet til han finner det? Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldre med glede. Og når han kommer hjem, kaller han sine venner og granner sammen og sier til dem, «Gled eder med meg, for jeg har funnet mitt får som jeg hadde mistet. Jeg sier eder, således skal det være glede i himlen over en synder som omvender seg, mere enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller hvilken kvinne som har 10 sølvpenninger og mister en av dem, tenner ikke lys og feier sitt hus og leter med flid til hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sine veninder og grannekvinner sammen og sier, «Gled eder med meg, for jeg har funnet sølvpenningen som jeg hadde mistet. Således, sier jeg eder, blir det glede for Guds engler over en synder som omvender seg.» Amen. I Bibelen er det bare en hovedperson, bare en. Og det er vår Herre Jesus. Og i Bibelen er det bare ett spørsmål som er avgjørende. Bare ett. Og det er, hvorledes stiller du deg til Jesus? Det skal avgjøre din evige skjebne, hva du svarer på det spørsmålet. Det er ikke annerledes i den teksten vi leste nå heller. Det är Jesus som är huvudpersonen. Och så ser vi hvordan människor ställer sig forskjelligt till Jesus. Och det är det som vi skulle se på nå i denna stund. Vi ser människor inta forskjellige hållningar. Och låt oss nå se på det sammen. Här är mycket att ta till hjärtat. Nå må jeg da understreke en ting aller først, og det er at det er et slags mennesker som ikke er nevnt akkurat her i denne teksten. Det står ellers mye om dem i Bibelen, men ikke akkurat her. Og det er de menneskene som ikke stanser opp for Jesus. Det er de som er likegyldige og bare går forbi, som ikke synes å fatte betydningen av spørsmålet om den evige salighet. Det er mange av dem. Den port er vid, sier Jesus, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går der. Du for et alvor. Og da ville jeg aller først få lov til å si det, at i denne store forsamling så tørde det kanskje være noen som hørte hjemme i den gruppen. Du har egentlig aldri stanset opp og spurt for alvor hvordan din stilling er til Jesus. Da burde du gjøre det i dag. Du har nok hørt at det er noe som heter den store dommens dag. Og du vet at det er noen som skal gå fortapt i evighet. Men du tenker kanskje sånn som vi har så lett for å tenke, det kan ikke gjelde meg. Det skjer hver eneste sommer drukningsulykker langs vår lange kyst. De vet at det er farlig å svømme for langt. De har hørt advarsler imot uforsiktighet i båten. Men det kan ikke gjelde meg. Alle andre kanskje, men ikke meg. Du skal forstå, det gjelder deg. Du må stanse opp for Jesus og spørsmålet om ditt forhold til ham. Du må gjøre det i dag. Det kan bli for sent. Men nå skal vi se på de menneskene som er nevnt i denne teksten, og da møter vi først tollerne og synderne. Det står om dem at de holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Nå ja, tollerne og synderne, det var ikke akkurat bra folk. Det var ikke sånne mennesker som skikkelige folk gjerne ville bli sett sammen med. Det vet vi jo alle sammen, tollerne, det var noen som hadde gått i fiendens tjeneste. Det var noen som misbrukte sin stilling til å berike seg. Vi leser om en av dem som het Zacchaeus. Han tilsto at han hadde pleiet å presse penger av folk. Det var ikke noen bra mann. Og syndere, ja, det var en betegnelse for sånne som ikke pleide å besøke synagogen, og som ikke pleide å bry seg om noen ting. Det var disse, ja, det kunne være gatepiker, prostituerte, og det var sånne som skikkelige folk gikk i en bue forbi og ikke ville ha noe med å gjøre. Her leser vi at de holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Hvorfor gjorde de det? Ja, det kan det være grunn til å spørre, for vi hører så mye merkverdig nå for tiden. Og der er misforståelser og vrangtolkninger som ligger så sørgelig nær. Jeg tror vi må slå fast, de holdt seg nær til Jesus ikke fordi at de i grunnen var så bra folk. Sånn tenker vi. Og sånn tenker den ujämfödda religiositet. På bunden är det guld. Innerst inne så är vi bra allesammen. Utvortes så kan man ju vara dålig kanske, men innerst inne så är vi bra. Innerst inne är det något som längtar och sträcker sig efter Gud, och därför var de kom. Nej, det är inte det Bibeln säger. Bibeln säger det är ingen som söker Gud. Det finns inte en rättfärdig, än inte en. Det finns inte en som söker Gud. Och det sägs i Bibeln att alla har syndet och fattes ära för Gud. Det är ingen forskel. Alla har syndet och fattes ära för Gud. Nej, varför var det de kom? Jo, det står klart och tydligt. Det var något de fick höra och så kom de. Det var ett budskap de fick höra och så kom de. Det slutes det förrige kapitlet här, och detta hör nöje samman. Den kapitelindelingen, den stod inte i de äldste manuskripter. Jesus roper och säger, om någon har öron och hör med, han hör. Och så står det, och alla tolder och syndra håll sig när till Jesus för att höra ham. Det var något de fick höra, och så kom de. Vad var det de fick höra? Vad var det Jesus sa till disse som hade pressat pengar av folk? Vad var det Jesus sa till gatupiken och prostituerte och alla slags människor som livet hade fart ille med? Vad var han sa? Sa han kanske det till tolderna att ja, det där som du har gjort, det är ju inte bra, men om du tar dig samman och gör rätt och själv för dig, så kommer du till himlen när du dör, för Gud är så snill så han tillger det som du inte klarar att rätta upp. Gud är så rimlig, han förlanger inte det urimliga av någon. Sa Jesus det? Nej, det sa han inte. Vad sa han till gatupikene? Sa han det att dere har haft det så vondt på jorden, så dere får det gott i himlen? Sa han det? Sa han till Lazarus kanske att du kommer till himlen för du har haft det så vondt på jorden? Ja, det har vi ju fått läsa och höra nå igen ifrån teologisk håll. Lazarus kom till himlen för han var syk och fattig. Och Gud tar sig av alla dem som har haft det ont i detta liv och ger dem himmelens tröst och glädje. Och gatupiken i Harlem har vi nyligen fått läsa. De går i flock och följer rätt in i himmelen för de har haft det så vondt på jorden. Utan någon omvändelse, för de har inte hört ett eneste Guds ord. Ja, så det har de fortalt oss nå nyligen. Var det det Jesus sa? Nej, det var inte det. Han unnskyldte inte synden, vänner. La oss göra oss det klart. Och när det står att Jesus tog emot syndare och åt med dem, så betyder det inte att hans vänner på jorden ska gå in där hvor Jesus inte är välkommen. Ta Jesus med hvorhen du längs, så blir du så glad i sin. Men hvor din frälser utestänges, där ska du inte själv gå in. Det synger vi och det är sant. Och vill du läsa i andra Korintierbrevs sjätte kapitel, så står det om Jesu troende vänners förhåll till världen och synden och de syndiga miljöer. Gå ut från dem, mitt folk, och rör icke vid urent. Det säger Bibeln och det sa Jesus. Men vad var det han sa då som gjorde att de kom strömmande till ham? Han hade ett helt annat ord att se än det. Vad var det han sa som gjorde att de kom? Jo, vet du vad han sa? Gud älskar syndare, sa han. Så har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne. På det att var den som tror på ham icke ska förtapas men ha evig liv. Det sa Jesus. Den som tror på mig har evig liv, sa Jesus. Gud älskar syndare, sa Jesus. Ja, han älskar dem så märkvärdigt att han går och letar efter dem. Det sa Jesus. Och det fick dem till att lytta. Tänk, Gud älskar syndare. Jag vet inte något mer paradoxalt ord i Bibeln än det att Gud älskar världen. För vad är världen? Världen är ju alla människorna som är i upprör mot Gud. Världen är alla människorna som lever i synd, som förnekter Gud. Världen, det är alla oss förtappte människor som av oss själva inte är mäktiga till att göra något gott. Och så står det att Gud älskar världen. Märkelige ord. Och så säger Bibeln hvordan Gud älskar världen. Och vad det vill säga att Gud älskar världen. Detta är kärleken, säger Johannes, att Gud har sänt sin son till soning för våra synder. Talar du till någon om Guds kärlek, kära vän, så må du inte glömma att tala om försoningen. Talar du om att Gud älskar syndare, så må du inte glömma att fortälla vad det betyder. Det betyder inte att Gud säger, jag stryker det ut när du bara gör så gott du kan. Men vad betyder det? Det betyder att han gav sin son, som var vår representant och stedförträder på Golgata, där han tog alla våra synders byrde på sig och gick in under Guds vredes dom i vårt sted. Det är Guds kärlighet. Det är Guds kärlighet. Jag säger igen, ska du tala till världen om Guds kärlighet, så må du inte glömma att tala om Jesus. Då må du inte glömma att tala om försoningen. Då må du inte glömma och se att han som inte visste av synd blev gjort till synd för oss, för att vi i ham ska bli rättfärdiga för Gud. Ja, men det förstår inte människorna nå för tiden, säger någon. Så nå må vi snacka andeledes, slik att folk nå för tiden kan förstå det. Ja, det hör vi nå. Och så snackar vi inte om försoningen då, och så hör vi i morgonandakten eller någon av dem. Ja, vi hör många goda morgonandakter. Ja, det gör vi. Men vi hörer också någon hvor det tala om Gud och Guds kärlighet, och det är ett ord om Jesus. Ikke ett ord om det blodige kors. Ikke ett ord om vad det kostet Gud att tillge oss så han kunde vara rättfärdig, som Romerbrevet säger i det tredje kapitel. Vara rättfärdig. Och så känner den rättfärdig som har troen på Jesus. Av nåde. Det är det vi inte må glömma att se. Det är evangeliet.
Och skall man modernisera evangeliet så att detta kommer bort, så är det evangeliet som kommer bort. För evangeliet är nettopp detta att Jesus döde för syndare. Det var detta budskapet de hörte. Det var därför de kom. Det var därför de höll sig nära till ham. För att höra ham. Kära vänner, la oss inte glömma att förkynna evangeliet. La oss inte glömma det. Det är det enaste som kan kalla människor in till Gud. Religiösa talemåter kan det bli så mycket av, men utan ordet om försoningen är det inte ett evangelium. Och heller då icke något som kan frälsa syndare. Det var en präst i Amerika, jag läste om det för en tid sedan i ett blad. Han spurte en församling i sin kyrka vad de mente. Vad ska vi sätta vår lit till, sa han, för vårt håb om salighet? Vad ska vi bygga salighetshåbet på, sa han? Är det våra goda gärningar, vår fromhet, eller är det troen, eller är det kanske något annat? Ja, det syns det var lätt att svara på. Och det kunde ju inte vara våra gärningar, det var ju inte tal om. Och något annat, ja, vad skulle det vara? Räck upp handen, sa prästen, de som menar att vi må satsa på troen, sa han. Upp med han allesammen. Ja, nu tog jag det nu, sa prästen. Det har väl nog likare att bygga på än troen, hoppas jag, sa han. Det är inte mycket att tåla på. Jag ska fortälla er något annat, sa han. Jesus är död för syndare. Vi ska få stole på det. Vi ska få bygga på det. Så ser vi då den andra flocken här, och det är inte något kosligt, för det är fariseerna och de skriftlärde, de knurret och sa det att han tar emot synder och äter samman. De likte inte detta här. Och ja, må Gud förbarma sig över oss, att icke vi må få det fariseersinne som icke gläder sig över att människor blir frälst och lärer och älskar Jesus. Jag blev lite förskräckad här en gång, det är en stund sedan då, men det var en som sa till mig, och det är ingen som kan regna ut var det var, så jag fortäller det sådan i sin allmindlighet. Det är förargelig också, sa han. Nu har jag gått på bedehuset här i 30 år. Och så har det ju varit lite bevegelse här nu, då, sa han. Och plötsligt så står det någon unge människa på trappen till bedehuset och säger välkommen till mig som har gått här i 30 år. Försiktig nu, kära vänner. Varsom nu. Varsom nå, säger jag, så icke vi som är gamla kristna skulle hänfalla till det att vi är blivit så stora, att vi liksom har det i orden och kan det, och spör mig vad du vill och jag kan svara, och ja, jag vet det så gott. Vad var det som var i vägen med denna församlingen av fariseer och skriftlärde? De glädet sig icke över Jesus och över att någon blir frälst. Det är den hemmavarande sönnen det. Det är fariseeren som är den hemmavarande sönnen. Icke han som blir stående i sin dopspakt som någon vi hade. Nej, det är en inläggelse och icke en utläggelse. Utläggelsen är den att den hemmavarande sönnen av fariseeren, de är så sur och står utanför och säger, vad är detta här för bestyr över denna guttungen som har inte gjort annat än det som galt är. Og så bare fordi han kommer hjem, så blir det sånn fest og glede. Uff, det er ingen som er noe glad for meg, som er så bra. Tenk jeg som er så bra. Tenk jeg som har vært en kristen så lenge, ikke noe stas med meg. Men over disse herrer som nå blir fattige syndere i seg selv og ikke ser frelse i noe annet enn Jesu blod, det er sånn glede over dem. Varsom nå, sier jeg. Og la oss be Gud om det sinn som, ja, som har lært litt av vår Herre Jesus, vi elsker syndere. Nei, jeg hørte ganske nylig noe som hadde hendt en plass opp i Telemarken. Det var et lite lam som hadde kommet seg ut på i berghellet, noe så forskrekkelig. Det hender visst nok det samtidig, har jeg forstått. Så ikke kunne han komme fram det vesle kreket, og ikke kunne komme tilbake, og det var en ynkelig breking oppi der. Og flere sto og så på, og de så seg ikke noen utvei til å hjelpe heller, inntil det kommer en ung gutt flynes. Og han oppi ura, og så ut, kan du tenke, det hadde sett så skremmelig ut, så noen skrek, stopp, du må ikke prøve. Men han ga seg ikke, inntil han fikk tak i denne vesle krypen og kom ned med den. Ja, ja, sa folk til henne, det var jo bra det. Du klarte det, sa han, men at du ville sette livet på spill for et lam allikevel. Ja, men det var jo mitt, jo, sa han. Det er jo mitt lam. Ja, mitt. Det er derfor Jesus ga sitt liv. Og det var det sinn han gjerne så hos deg og meg, vi som er samlet her til denne misjonsgeneralforsamling. Det har vært så fint å være her. Jeg må si det var så deilig i går. Og Gud, gi oss det sinnet. Det er mitt. Det er mitt. Fordi at jeg har fått noe av Jesus inn. Og det er den tredje flokken som vi finner her, og det er de som gledet seg sammen med mannen fordi han hadde funnet fåret som var mistet. Og det er nabokonene som ble så glad. Har du hørt det, sa til hverandre, tenk, nå har han funnet denne pengen hun har lett etter så lenge hun hadde tid, og så mistet av et. Tenk, nå har hun funnet, det var ikke det hyggelig. Nei, sier du det? Og så tar de seg en tur over og sier, det var veldig godt. Og så sier de til hverandre, har du hørt det? Han har lett efter dette, etter denne søvn som var borte. Han ga seg ikke, og nå har han funnet. Nei, hva sier du? Det var da deilig. Og så gleder de seg over det. Det er, om jeg så kan si, Jesu Kristi nærmeste naboer. De gleder seg når noen blir frelst. Det er den siste flokken som vi ser her. Og ja, du, det er sånn det skal være. Det er det Jesus ville. Han ville så gjerne vi skulle være blant dem som hadde dette sinnet, som vi delte med ham, og som vi deler med englene i himmelen, som fryder seg når noen blir omvendt til Gud. Og se, det går ikke for seg på noen annen måte, det ser du, enn at vi lever i evangeliet. I evangeliet, sier jeg, og for nåde av Gud til rett og sant, og forkynne evangeliet. Jeg skal si deg det, vi har mange problemer, og vi har hørt litt om dem her disse dagene. Det er problemer av teologiske og kirkelige og mange slags, og jeg har frydet meg over alt hva jeg har hørt her. Men det skal koke ned til det, når det kommer til stykket, om vi har fattet evangeliet, og om vi makter å forkynne evangeliet om Jesus som døde for syndere. Og så gjør det sånn at vi føler som gutten, det er mitt lam. Det er mitt. Jag har samma tider tagit fram av minnet om Andreas Laviks dröm som han har fortalt om. Och som hans son Johannes Lavik har skrivit om i boken han har skrivit om far sin. Har du hört den? Men den store legmanshövding på Västlandet för en generation eller två siden, han drömte en natt. Och han tänkte siden att det var nog någon av hans ängstliga tankar som liksom kom ut i den drömmen. Han drömte att han gick på en fin äng, det var grönt gräs och dejliga blomster, och där gick festklädda glada människor omkring, och så stod en talerstol där, och där var det den ene och den andra som kom upp och förkynte, och de talte så nydeligt om Gud och om kärlighet till människor och kärlighet till Gud och om att vara snill och god och tillgivande, och det var så dejligt allt sammen. Religiösa förkyndelse och bad om ord, och det fick han. Och så begynte han att tala om Guds lam som bar världens synd. Han begynte att tala om ham som blev såret för våra överträdelser och knust för våra missgärningar. Och han bekämpte för sin egen del att jag vill inte veta något till frälse för mig eller någon annan än Jesus Kristus och ham korsfästet. Det att vara ett Guds barn är och finnes i Kristus, icke med min rättfärdighet, men med Guds rättfärdighet, den som fås för troen på Kristus. Han talade om Jesus och hans kors. Men folk som stod där och hörte på de rystet på hoda, smilte lite och så på varandra och rystet på hoda igen, och så gick de sin väg. De fattet inte det där. Det var blivit borte för dem. De hade liksom inte hört det. Och Lavik syntes vidare i sin dröm att han gick ned från talstolen, och så ville han plocka en rose som stod där. Men i det han böjer sig för att plocka rosen, så ligger där en orm bak den som hugger till. Och så vaknade han. Det var en angst som han hade i sitt hjärte för det norske kristenfolk. Om det skulle komma till att nöja sig med religiositet, fördi de hade glömt evangeliet. Vi hör evangeliet idag. Jesus, han är syndres vän. Haster, löber till ham hem. Jesus, han är syndres vän. Och så ska det vara mitt vittnesbörd i det jag går ned av talerstolen. Jag får lov till att bygga på det jag också. Jag tränger det. Jag tränger det varje dag. Jag är en gammal kristen nå. Det är inte lättare att vara en kristen när man blir gammal än det var när man var ung. Jag behöver dig och Jesus. För där är kun synd i mig. Därför kommer jag när någon talar om Jesus och hans kors. Och därför ska syndare komma framdeles för att höra och för att bli frälst. Där hvor där är tale om Jesus, syndres vän. Låt oss be. Kära Herre Jesus, vi ber dig, låt ditt eget ord synka ned i vår själ. Må det aldrig hända, Herre Jesus, att detta vidunderliga evangelium blir gammalt och utnattlärt. Så vi kanske skulle vända oss efter något annat. Kära Jesus, det må inte ske. Hjälp oss alltid att se hem till dig, du Guds lam som bar världens synder, våra synder. mina synder. Och la oss, Herre Jesus, också ha en här av vittner, unge, äldre, som pekar på dig här hemma och i främmed land. Och Herre, det är det största vi kan be om. Och vi ber om det nu. Amen.